Inte så sällan idag så tycker jag att jag hör människor undra om vi inte kan prata lite mer om välmående och hur vi egentligen funkar som människor när vi pratar om lärande. Hur den där hjärnan som vi väldigt länge, i alla fall i vissa situationer, har betraktat som någon slags kärl som man häller ner kunskap i. Man bara öppnar det och så ska det helst svämma över alla bredder och ju mer desto bättre. Men hur funkar det egentligen? Och vad behöver vi faktiskt kunna om det här för att skapa lärande? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och då har vi bjudit in en av Sveriges mest uppskattade föreläsare om precis de här frågorna. Hjärnan, lärande och motivation. Så varmt välkommen Anna Tibelius Bodin till Livslångt.
Ja, men tack snälla. Tack.
Livslångt. En podd om lärande.
Då ska vi se om jag får det rätt nu då. För min uppfattning är att du har en bakgrund i psykologi. Du har pluggat i Lund. Du har en master från Harvard. Och så har du jobbat då väldigt nära forskningen om hur vi faktiskt lär oss. Och det känns lite när jag läser om dig som att du har gjort lite till din uppgift att översätta då forskning till hur vi funkar i praktiken. Så om jag bortanför det här frågar dig vem du är, vad svarar du då?
Ja, det är en väldigt stor fråga. Men jag skulle säga att jag är någon som vill... Jag vill förstå människor utifrån vilka vi är som art. Alltså som biologiska varelser, som sociala varelser, som helhet. Liksom. Jag vill förstå vad det är som ligger bakom det vi kan fråga människor själva om. Och att det är väldigt, väldigt mycket vi har gemensamt. Och då vill jag förstå, vad är allt det här som förenar oss? Även när det tar sig otroligt olika uttryck. Så är det någonting vi har gemensamt som människor. Och det är väldigt intressant att studera det. För att på det sättet också förstå människor bättre. Som har varit mitt genuina intresse under, jag skulle vilja säga, hela mitt liv faktiskt.
För det gjorde du ju nyfiken nu. Har du alltid varit så där driven av att försöka förstå? Hur yttrar det sig långt bak?
Ja, när man går tillbaka till skoltiden. Så på den tiden så hör ju... Ja, men allting handlar ju om en själv, såklart. Man är ju i jaget, det tillhör ju åldern. Och på den tiden så handlade det väldigt mycket om hur lär jag mig saker? Hur förstår jag? Vad förstår jag inte? Varför förstår inte jag när min kompis förstår? Och varför kan jag fixa det här medan min kompis inte gör det? Och så vidare. Så att man... Världen är ju, i alla fall på den tiden jag växte upp, så var världen ganska liten. Och framförallt så kretsade den kring en själv. Och då var ju intresset mest i... Hur jag fungerar och varför. Och sen så spred det ju sig till att förstå hur fungerar då andra och varför. Och så ju äldre jag blir och blev och mer mognad och intresse för omvärlden så spred det sig då till hur mänskligheten fungerar. Liksom.
Och hur tog det dig an att försöka lära dig det då? För det är en ganska stor fråga som du säger det med.
Ja, jo, men det är ju det. Och jag började med... Alltså pedagogiken var ju från början. Det var ju det som var det mest nära som fanns. I och med att jag gick i skolan ju som alla andra. Och tyckte det var spännande med pedagogik. Det vill säga, hur påverkas vi av kommunikation? Hur påverkas vi av en lärare som står där framme och håller någon genomgång och hur övningarna är uppbyggda och vad vi gör och vad vi inte gör och när slutar det och hur långa pass och vad innehåller det och allt det här. Jag var nördigt intresserad av pedagogik som högstadieelev.
Det är ganska fascinerande. Det är inte så jättemånga. Va?
Nej, jag brukar säga det. Det är obegripligt att jag hade kompisar ibland. Men faktiskt så var det på den nivån. Och då hade jag ju lyxen av att ha människor omkring mig som ju jobbade med det här. Eftersom de var ju mina lärare. Liksom. Och vissa var ju otroligt intresserade av mitt intresse, om jag säger så. Vilket ju förstås var de duktiga lärarna. För det var ju de jag hade mest utbyte av. Sen var jag inte blyg för att tala om för de inte så duktiga lärarna. Vad jag hade för synpunkter och idéer och tankar om deras pedagogik. Det var inte lika uppskattat. Ska jag säga.
Så var det ju. Men kanske bra.
Ja, så. Men sen så fortsatte det här på gymnasiet. Och då introducerades psykologin. Och då insåg jag, oj, här finns ju många fler svar än vad pedagogiken stod och stampade på. Så att säga. Och då växte ju intresset för psykologin. Och sen förstod jag ju att det här sitter ju... Det här är ju hjärnan vi pratar om. Det är ju det som är grunden. Och utifrån hjärnan så bör man ju sen titta på neurologin och biologin. Och för att förstå hur allt det här hänger samman och byggs upp så måste man ju förstå biokemin. Liksom. Så att, ja, det blev liksom lager på lager för att öka förståelsen för människan, vilket hela tiden har varit syftet och poängen med alltihopa.
Ja, och då när du har liksom tillskansat dig bara mer och mer kunskap om det här med hjärnan och hur vi funkar och så, vad skulle du säga om den här lilla inledningen jag gjorde? Vad är det vi liksom har fått för oss om hjärnan som kanske ibland till och med hindrar oss när vi pratar om lärande?
Oj, alltså hjärnan är ju otroligt fascinerande för alla. Så här, genom alla år, nu har jag gjort det här i 20 plus år. Det är ju aldrig jag träffar på någon när jag berättar om vad jag sysslar med som säger att hjärnan, nej, den är inte jag så intresserad av. Utan alla är ju intresserade av det, på gott och ont skulle jag säga. För den baksidan av det är ju att det är väldigt lätt att sprida myter. För allting vi säger om hjärnan låter så fascinerande, det är så spännande, det är så mysterium, det är som mysterium och sådär. Och då blir det ju sådana här myter som sprids som... Det hjälper oss inte så mycket och det är ju inte ens sant och det bara låter, det är som en häftig sak att sprida och därmed ja, att vi bara skulle använda 10% av vår hjärna till exempel, så det är inte alls just sant. Det är ungefär som vi säger att ja, men, du kan bara vara i ett rum samtidigt i ditt hem, behöver du inte de andra rummen då? Alltså, det är så, det är klart att det måste finnas tomrum för att det ska finnas en aktivitet, annars är det ju ingen aktivitet om allt är aktivt samtidigt hela tiden. Så de här mellanrummen och tomrummen, det är det som behövs för att det ska vara en aktivitet där det har betydelse. Så väldigt mycket när vi kommer in på allt ifrån sådana här myter till labbrapporter till spännande findings från forskningen, den senaste forskningen som man säger, precis som att det vore särskilt stor tyngd i det. Jag tycker det är väldigt svårt med begreppet senaste forskning, för den är minst validerad. Liksom. Ganska ointressant.
Ja, helt rätt i.
Så det är ju problematiskt, därför att jag är helt ointresserad av de spåren. För mig handlar det om, vad har vetenskapen belagt? Vilket är inte alltid samma sak som forskningen. För man kan forska på allting och komma fram till vad som helst. Vetenskapen är ju mer ekosystemet. Vad är det som vi faktiskt har validerat och som finns tillräckligt mycket grund för? Och med vetenskapen så kan vi förstå vad faktiskt hjärnan behöver för att lära. Och det har ganska lite att göra med de här fascinerande, spännande små rapporterna som kommer ut då och då. Liksom.
Så när du är ute och pratar om det här, vad är liksom de stora bitarna som vi skulle behöva veta mer till mans, så att säga, om vad hjärnan behöver för att lära?
Man kan väl säga så här, om vi börjar med att bara definiera att lärande, det är inte samma sak som att konsumera information. Och det köper de flesta, det låter ju alldeles rimligt. Men de allra, allra, allra flesta människor lever ju inte efter det. Vi utgår ifrån att om jag bara sitter i ett rum när någon berättar och pratar så kan jag bara lyssna och så kommer jag ju lära mig det där. Jag hör ju och då lär jag mig ju. Eller ja, men jag läser ju boken, även om jag sitter och tänker på andra saker så går ju ögonen över boken. Så över texten, så att jag avkodar ju texten så någonting fastnar väl. Och, nej, det gör det ju inte. Alltså, att konsumera information känns som lärande. Och de allra flesta tillfällen så blir vi aldrig testade på den här informationen. Det är ju någonting som vi bara konsumerar och så känns det som att vi har stimulerat hjärnan så mycket att det uppfattas som att vi lär oss. Men om vi inte blir testade så har vi aldrig en aning om vi har lärt oss. Så bara börja med att förstå att det inte är samma sak som att konsumera information. Och sen då, nej men vad är skillnaden då? Ja, skillnaden är ju att vi på något sätt har ett, uppmärksammat informationen. Vilket är otroligt liten del av allting vi konsumerar som vi faktiskt uppmärksammar. Det är på föreläsningar gör jag en del övningar och så här, så man får bara känna på det i realtid och bara märka, men oj då, ja det är klart, nej jag gör ju inte det. Och sen så förstå att av allt det vi uppmärksammar så måste vi då jämföra det med något vi redan har i hjärnan sedan innan. Vi måste ju ha en föreställning om någonting som antingen besannas eller motsägs. Eller adderar, eller förklarar, eller på något sätt skapar ett nytt perspektiv eller så. Så att vi jämför det vi tar in med vad vi har i hjärnan sedan innan. Det vill säga vår förståelse och kunskap och erfarenhet och sådär. Och när vi gör den jämförelsen så kan vi komma till en analys, ett tänkande, en reflektion. Och det är att tänka som är skillnaden jämfört med att bara konsumera information. Det vi tänker på har vi en möjlighet att skapa ett medvetet minne kring. Det vi inte tänker på kommer aldrig bli ett minne. Och vi har väldigt kort tid att göra det här. Det här tankearbetet, vi har ungefär 30 sekunders arbetsminne på oss, i bästa fall, som buffert. Och då är det viktigt att vi tänker. Så det behöver vi behöver, pedagogikens uppgift brukar jag säga är två saker. Ett, ge de studerande någonting att tänka på. Två, gör det möjligt att tänka.
Just det.
Det är liksom
ge
det
den handlar platsen ut, tror jag.
Ja.
Och det här stämmer ju med så mycket både forskning som jag sitter i tillsammans med akademin på olika sätt och som jag har droppat här i podden flera gånger. Framplockning tror jag du lite grann nuddar vid där när du säger att vi måste plocka fram det vi redan har där någonstans, va? Men om du då, och när jag är ute och pratar om det här, så är det ju ofta så att att det börjar tindra lite i ögonen på folk när man pratar om att men det finns ju sätt att ge människor förutsättningar för till exempel motivation och att bli nyfikna och att ta det här 30 sekunders minnet och så. Men att vi så sällan designar för det. Så om du går tillbaka till din skoltid och de bra och de dåliga, vad tänker du när du tittar på både skola och sen hur vi kopierar det in i arbetslivet, hur vi tror att vi ska lära sig?
Nej, men det är väldigt mycket kring det här som är uppbyggt kring att det skulle räcka med konsumtion. Att det räcker att bara lyssna. Och vi till och med pacificerar ju mottagarna på det sättet att det är okej att bara sitta och inte anteckna. Som i att, nej men jag lär mig bäst när jag bara lyssnar, är ju mångas inställning. För de blir ju aldrig testade på innehållet. Och då känns det ju som man lär sig när man bara lyssnar. Vilket är extremt ovanligt att människor lär sig bäst när de bara lyssnar. Och konsekvensen blir snarare att människor aldrig skaffar sig en anteckningsteknik. Så de lär sig inte hur man faktiskt lär sig. Och då tänker de, då är det ju skönare att inte anteckna. Så att på något sätt så behöver vi ju dels höja ribban för mottagarnas ambitioner. Vilket handlar om att göra sig själva aktiva. Och det är ju det enda formatet man oftast har när det är ett talande form så att säga som man ska ta del av. Det är ju att anteckna. Men det är ju ett mycket större ansvar förstås på utbildaren som ju måste engagera i ett aktivt tankearbete hos mottagarna. Och det gör de bara genom att aktivera mottagarna. Det vill säga de måste förväntas tänka och det gör de ju det genom att de förväntas uttrycka sig. Vi måste ju inte uttrycka oss för att tänka, men om vi uttrycker oss så är då har vi per definition tänkt. Då så det är en otroligt bra säkerhetsgaranti liksom, för att det har skett ett tänkande, vilket är det enda syftet med alltihopa. Så att aktivera deltagarna, eller kursmedlemmarna, eller vad det kan handla om, och då, eller eleverna då. Och att oftast från skoltiden så har man ju lärt sig att det här med test och prov och sånt, det har vi två gånger i terminen för att för att ge bedömningsunderlag. Liksom. Och det är ju det, på min rankinglista så är det väldigt långt ner av syftet med att vi ska testa. Att vi ska ge bedömningsunderlag. För det är så mycket press och stress och andra värderingar kring det. Att ja, vi måste ju förstås ha ett bedömningsunderlag eftersom skolan är tänkt som en sån uthållningsmaskin, maskineri. Men om vi tittar på vad som faktiskt behövs för lärande så är det ju att testa det absolut viktigaste vi gör. Så det ska ju ske minst varje lektion och helst flera gånger på lektionen. Och det kan ju förstås inte ge underlag för bedömning varje gång. Utan det är ju någonting eleverna gör, eller deltagarna i en kurs eller vad som helst, gör mellan varandra. Jag braddar ju på mina föreläsningar en rad olika sätt vi gör det här på rent praktiskt. Men vad det handlar om är ju att de måste vara aktiva. För att inte bara tro att de lär sig genom konsumtion.
Låt oss komma tillbaka till några av de praktiska sätten, för det är också något, jag har ju frågat många lärare till exempel, hur jobbar man med framplockning om man inte tänker sig att det är prov? Alltså den där psykologiska tryggheten som du också var inne på, som ju behövs och kanske störs då av prov.
Yeah.
Men det här är, alla mina barn har under alla utvecklingssamtal någonsin klagat på till exempel långa genomgångar. Och då hör jag ju att de har ju stöd för det i den här typen av forskning. Så när du pratar med människor som kommer till dina föreläsningar om det här att vi inte lever utifrån det vi vet att hjärnan skulle behöva. Hur får du med dig dem eller vad säger de till dig om det?
Alltså det är inte svårt att få med sig dem skulle jag väl lite kaxigt säga. Därför att dels så när jag föreläser så föreläser jag ju såklart utifrån samma premisser som jag pratar om. Jag kan inte hålla en monolog i 3 timmar om hur viktigt det är med interaktion.
Känner ni igen det?
Så. Utan jag gör det ju interaktivt. Och bara det att jag har inte en statisk PowerPoint. Jag har aldrig på 1700 föreläsningar någonsin haft en PowerPoint. därför att jag tror inte på det formatet utifrån hur jag vill. För jag vill bygga upp med ganska mycket information som på något sätt behöver byggas på varann och hållas i huvudet. Och då funkar det inte med enskilda bilder för att de ska ha tillräckligt mycket att hänga upp det på. Men samtidigt så funkar det ju aldrig med massor av text. Alltså textmassor går inte att processa i realtid, särskilt inte när någon pratar med dig. Och särskilt inte på tid ihop med 100 andra i rummet. Mm. Alltså så att så därför får jag inte till det för mitt eget sätt att undervisa. Jag får inte till det med PowerPoints. Så vad jag gör är ju att jag ritar i realtid. Och då följer ju deras uppmärksamhet kommer ju följa var min penna för stunden är någonstans. Mm. Det vet jag ju. De kan inte ens låta bli. Det går ju inte att göra någonting annat.
Just det.
Vilket innebär att när hela illustrationen är klar och vi 3 timmar senare liksom, för ofta så är utbildningen på 3 timmar. Kan det ju vara jättefull sida av pilar och linjer och hjärna och liksom allt det här. Men den är ju inte överväldigad då. Mm. För de har ju sett den växa fram i realtid. Och då får de ju uppleva vad det är jag pratar om. Hur guidar vi faktiskt en uppmärksamhet?
Mm.
Hur stämmer vi hela tiden av med vad de har för erfarenheter och allt sen innan? Så att det blir en jämförelse som de metakognitivt blir väldigt medvetna om att de faktiskt håller på med. Och sen hur ser vi till att de hela tiden kommer till uttryck? Så att det märks för dem själva, inte för mig. Jag står inte där och kan bedöma deras lärande.
Mm.
Men så att för det viktigaste är inte att jag vet att de lär. Det viktigaste är att de själva vet att de lär. Precis som för eleverna. Liksom.
Mm.
Så att de får ju upplevelsen. Och då är det inte så många som brukar ifrågasätta. Utan de märker ju att det fungerar. Liksom.
Mm.
Och den största frågan brukar ju vara att varför fick vi inte det här på utbildningen? Liksom? Varför pratar man inte om det här när man utbildas till lärare? Liksom?
Nej, vi har ett tungt arv av förmedlingspedagogik med oss som gör att man kanske inte pratar om det på utbildning.
Ja.
Jag känner ju direkt att jag vill bara slänga alla PowerPoint över bord. Jag har aldrig gillat dem heller och försöker jobba med bara bilder så mycket jag kan. Sen vill folk ha bilderna efteråt och då vill de ha text i dem.
Ja.
Så det här är verkligen en sak att brottas med.
Ja.
Och så kan jag inte rita heller. Men jag blir väldigt inspirerad.
Men de vill ju ha texten därför att det är skönare att få den från dig istället för att de behöver tänka i realtid.
Just det.
Ja.
Just det, så det är bra, tack. Ska jag göra som argument för alltid efteråt. Ja. Men och då säger du, nu berättar du om hur du guidar människor då in i uppmärksamheten så att säga. Och då vet jag att du har sagt någonting till med att motivation är ju något man skapar, den kommer ju inte. Det är kanske lite som parallellt med kreativitet, jag vet inte. Men det låter ju både enkelt och svårt, så förklara, hur menar du att det skapas?
Man kan väl säga att motivation är någonting vi upplever när vi har stigande nivåer av dopamin, om man ska vara helt så, vad det egentligen handlar om.
Mm.
Det är ju det. Och dopamin kommer aldrig att bli något som känns tillfredsställande. Det är ju någonting som utsöndras i vårt nervsystem i stort sett hela tiden i och för sig, men på olika sätt. Och när det ökar så kommer det öka behovet av mer dopamin.
Mm.
Så att det är så. Och vad vi vill när vi vill bli motiverade, det är ju att få en uppåtgående trend för vårt dopamin.
Mm.
Vill att det ska börja gå uppåt, för då kommer det vilja fortsätta gå uppåt. Och får vi någonting som instant gratification, alltså får vi någonting direkt, så pikar det ju upp. Och när det pikar upp så snabbt så kommer kroppen reagera och så kommer det trycka ner det igen och trycka ner det till en lägre nivå än det var innan.
Mm.
Så att får vi det här, är vi vana vid att det ska kännas härligt snabbt, då kommer vi hela tiden få en backlash och vi hela tiden få de här dipparna. Och så kommer vi inte sträva efter att få ett uppåtstigande dopamin, för det känns inte det naturliga. Det naturliga, för då blir det mest frustrerande och vi tappar i tålamod och kognitiv tålamod som man kallar för.
Mm.
Utan vad vi vill då är att vi bara vill ha topparna. Och topparna har vi inte så himla mycket nytta av, framförallt inte när de alltid följs av crashar. Liksom. Så hur får man det där långsamt stigande dopaminet?
Mm.
Det får vi av att inte konsumera. Inte sitta framför en podd eller Netflix eller allt det där. Eller bara på en föreläsning eller så, och bara lyssna och konsumera. Utan när vi själva är aktiva. När vi producerar.
Mm.
Så att sätta igång. Att börja. Att göra. Inte sitta, jag tänker sitta här och i soffan och kolla Netflix och scrolla telefonen tills jag blir motiverad att ta tag i min uppgift. Nej, det kommer ju inte hända liksom. Nej, det blir bara ännu tråkigare uppgift efteråt, därför att du har lägre nivå av dopamin när du redan har toppat det så många gånger. Därför du har bränt receptorerna på nervcellerna i hjärnan för att kunna klara av att ens ha nytta av dopaminet. Så att att faktiskt sätta igång. Och då tänker man, men det är det jag behöver motivation till. Ja, om du ser det som en stor uppförsbacke, att du ska sätta igång med någonting som du ska sitta hela eftermiddagen med det, eller du ska jobba med det, det kommer ta flera timmar eller hela veckan eller sådär, då är det ju rätt svårt att komma igång. Mm. Men om du tänker, jag behöver bara sätta mig med det i 5 minuter.
Mm.
Jag behöver bara göra det här 5 minuter. Det är allt som krävs, bara 5 minuter.
Mm.
Och då var ärlig mot dig själv så att du faktiskt får släppa det efter 5 minuter. Men när du då har börjat så kommer du få mer dopamin.
Mm.
Och det är precis det som är motivationen.
Just det.
Så då har du lurat dig själv att börja. Och sen kan det mycket väl vara så att det inte är tillräckligt med dopamin för att fortsätta. Så att då droppar du efter 5 minuter. För att om du inte gör det då och tänker, jag måste. Då har du ju inte skapat dig själv ett förtroende för dig själv. Vilket är det absolut värsta som du kan så att säga, tappa förtroendet för dig själv. Så att du kan bara ge dig själv den här doseringen och vad ska jag säga, regleringen av dopamin. Om du håller löften till dig själv.
Just det. Ja, tänker jag på mig så att det går i ganska lång tid. Men med pauser och pluggade naturkunskap med min... Uh-huh. En av mina döttrar, inte hennes favoritämne.
Mm.
En otrolig, både lite taggig och ledsam känsla när vi började.
Mm.
Men efterhand, när man ändå börjar kolets kretslopp och när vi börjar prata om de sakerna. Ja. Det finns ju ändå små spännande grejer där. Och när hon får rita och liksom, ja.
Ja.
Jag kan se att jag såg det hända faktiskt.
Vad härligt.
Ja. Ja. Men, och då tänker jag på, idag pratar ju många om att barn är väldigt dopamintörstande. Liksom, att de får de här snabba kickarna. Vi pratar om popcornhjärnor och en del forskare har ju varit ute nyligen och varnat för att det här kan förstöra barns hjärnor för alltid och sådär. Så sällar du dig till den oroliga skaran för vad vi håller på med?
Ja, det är så dubbelt det där. Ja, å ena sidan. Därför att vi kan förstöra en hjärna. Absolut, det kan man göra. Därför att vi bygger upp mönster som sen förblir. Och över tid så kan vi skapa mönster som... Och särskilt när vi gör det i unga år. Så att när hjärnan är som mest formbar så kan det ha förstörande effekter, absolut. Men om vi tittar på, vi väljer mer positiva perspektivet att vår hjärna har ju inte neurologiskt egentligen förändrats på vad vi tror en 40 000 år.
Mm.
Vilket innebär att det har ju inte hänt någonting sedan vi fick smarta telefoner. Så att 15, 17 och 20 år är ingenting evolutionärt.
Mm.
Och om vi har fötts med likadana hjärnor rent evolutionärt i 40 000 år så lär nästa generation födas med exakt likadana hjärnor oavsett vad vi gör med den här generationen. Så för mänsklighetens skull så har det här ingen betydelse överhuvudtaget.
Mm. Såklart. Så det där med att hjärnan är plastisk och förändras och så, det har inte med de här grundläggande
bitarna? Nej, för nu pratar vi om två olika saker. Hjärnan är absolut plastisk, så vad vi gör under vår individuella livstid har ju jättestor betydelse för individen. Men för nästa generation har det ingen betydelse alls. Eller alls. Det är klart att pågår evolution, men den går så fruktansvärt långsamt och 40 000 år är ingenting för en evolution. Så att därför betyder det att alltså, 15 år är ju, ja, det finns inte liksom.
Mm.
Så för mänskligheten, absolut, nej, där är jag inte orolig för det här.
Mm.
Det finns mycket annat att vara orolig för mänskligheten.
Oh ja.
Men om man säger för individerna i denna generationen som växer upp i det här, ja. Å ena sidan kan man definitivt vara orolig, framförallt skulle jag säga för att barnen tillåts bestämma och barnen tillåts få agera på ett sätt med så otroligt kraftfulla mekanismer igång som inte barn borde få bestämma över för att de har inte färdigutvecklade hjärnor att göra det.
Mm.
Så då blir jag ju orolig med alla de här, om du vet, hela rörelsen av nej men jag tror inte på förbud generationen av föräldrar.
Mm.
Vem ska då sätta gränserna om man som förälder inte tror på förbud när barn växer upp i en godisbutik liksom. Då kommer de ju äta till de kräks per definition, alltså så funkar det ju liksom. Så avgränsningar är ju lösningen, enda sättet för oss att faktiskt thrive att faktiskt få ut det absolut mesta möjliga i denna otroligt spännande och utvecklade tid vi lever i rent teknologiskt och ja, i otroligt många avseenden, det är ju faktiskt, att dra nytta av det här, det är ju faktiskt att förstå hur vi maxar det.
Mm.
Och det handlar ju ironiskt nog om avgränsningar. Och när vi låter när med barnen, de får så mycket skärmtid de vill och de kan sitta med skärmar och de ska ha skärmar i skolan och vi kan inte frånta dem det här, det kan vi inte göra, de måste ju få ha sina telefoner och de måste vara av. Varför? Det finns ju ingen grund för att det är bra för dem, utan det är bara att man inte vill ta fighten. Och jag skulle säga att jag är ju själv förälder, så jag vet, alltså fighten uppstår ju för att du inte har tagit den tillräckligt tidigt.
Mm.
Sätt gränserna och markera vad som gäller och vad som är regler och släpp den här ängsligheten och inse att det inte är barnen som kan bestämma det här, för de har inte utvecklat hjärnor att göra det. De kommer göra vad de kan för att de
tänker kan. Tänker du att de då också lär sig de avgränsningar som vi alla behöver? För det händer ju när jag jobbar med vuxna också, att man pratar om framtidskompetenser, så säger jättemånga gränssättning, jag klarar inte att sätta gränser. Tänker du att barnen lär sig det genom de här förbuden, eller behöver vi lära oss på något mer sätt?
Absolut. Nej, alltså de lär sig i och med att de märker ju, precis, jag tror ju inte på att bara gå med teoretisk kunskap och bara tala om att så här måste det vara och du ska göra så här för att jag säger det eller du borde eller något alla sådana här. Det tror jag inte på heller, för det kan man bara revolutionera mot, alltså revoltera mot. Utan vad jag tror på, det är ju att vi måste ju i all fostran, oavsett om det är med våra barn eller om det är som ledare i organisationer eller det är som lärare i skolan eller så, att vi tar vårt ledaransvar och faktiskt ger människor en upplevelse av att det vi står för fungerar. Du ska inte göra det här för att jag säger det, men du kommer vilja göra det för att jag säger det, för du börjar lita på att de mönster jag satt upp för dig är det du mår bra av, och det märker du. Vi måste ju göra det med practice, liksom, alltså med att det faktiskt fungerar.
Ja, mycket spännande. Och också det där, att det precis som motivationen, det kommer när du känner av det.
Det är en konsekvens.
Är det något annat rent kemiskt sådär, så du sa hur hjärnan funkar, som är viktigt att känna till om hjärnan när vi ska prata om lärande? Jag brukar till exempel prata om det här att en rädd hjärna, för det har vi haft avsnitt om, den har väldigt svårt att lära, för då hamnar vi i andra tillstånd som hindrar oss. Men är det något annat som du tänker på som är viktigt?
Ja, alltså jag är hela utbildningsserie som jag pratar om är bara biokemin i hjärnan. Och då i min senaste bok Pedagogiskt ledarskap, det handlar ju helt om hur vi påverkar andra människor med vår kommunikation, och då, vad vi påverkar är ju deras biokemi i hjärnan. Och dopamin är ju förstås en stor del i det, utan dopamin kommer vi inte ha någon påverkan överhuvudtaget, så vi måste ju få upp människors dopaminnivå och påverkan på dem. Men sen kommer det ju också handla om att dopaminet blir mättat och det kommer bli noradrenalin. Och noradrenalin kommer att uppfattas som en högre puls, för det sätter igång hjärtats ökad puls.
Just det.
Och när människor känner det i kroppen så kommer de att reagera på det. De kommer tolka, varför känner jag så här? Inte som en uttalad mening i hjärnan, men kroppen kommer göra en avstämning. Och då tolkar vi det som att det här känns obehagligt, jag känner hela kroppen att det här vill jag inte göra, jag ska inte göra det här, det är fel och jag utmanas, jag är offer i en situation. Så.
Stress.
Och så börjar det liksom rulla igång. Eller så tolkar man exakt samma känning i kroppen som, vad intressant, vad spännande, det här vill jag höra mer om, oh, jag går igång på det, oh, det här vill jag göra. Exakt samma känsla i kroppen, men vi vinklar väldigt olika. Så där måste vi ju som pedagoger vara med och visa och ge perspektiv på att det de känner i kroppen rimmar med det vi vill att de ska känna. För att det är väldigt lätt att man bara har ett mönster av att när pulsen går upp så är det farligt, det är dåligt, jag ska inte göra det här. För att man alltid annars kunnat vara passiv konsument. Och då är det klart att pulsen går upp är lika med negativ, för då är jag offer för någonting som jag drabbas av.
Just det.
Men om jag är van vid att bli engagerad, om jag är van vid att vara delaktig, om jag är van vid att göra saker, jag är inte van vid att sitta tyst passiv framför en skärm, vilket är väldigt lite puls i det, utan jag är van vid att faktiskt själv vara delaktig, då är ju puls någonting positivt. För det betyder att jag är levande, jag är igång, jag gör någonting meningsfullt. Och det kan vi träna elever eller våra kursdeltagare så, i att det är det som pulsen betyder. Och de litar alltid mest på sina egna tankar och sin egen kropp i alla fall. Så oavsett vad vi säger så är det de kommer att lyssna på. Så vi måste få dem att tolka sina egna signaler.
Just det.
Medvetet. Men sen kommer ju noradrenalin, det är ju bara ett förstadium till adrenalin, och adrenalin får vi ju när vi sen börjar faktiskt agera, när vi faktiskt gör saker, när vi står där, det är skarpt läge, och vi står och räcker vi upp handen och vi ska ta ordet, eller vi kommer med en fråga som vi inte vill göra bort oss med att ställa, eller vi ska redovisa någonting, eller ja, alla de här sakerna. Och då är ju frågan, hur hanteras det? Och där, när vi utmanar oss, så är det otroligt viktigt hur det tas emot och vad responsen blir. Och drar man det här så långt som att se det till att det är så fruktansvärt jobbigt, alltså vi börjar närma oss ett trauma i jobbigt att leverera på den nivån.
Stå framför folk eller någonting.
Ja, ja, men exakt. Ja. Så ska man komma ihåg att det absolut viktigaste med att lindra effekterna av ett trauma är var vi landar exakt precis efteråt.
Mm.
Vad händer precis efteråt? Kom du till en varm famn? Kom du till en omtänksamhet? Kom du till en kram? Kom du till någon som ville förstå, som ville dig väl? Landade du någonstans? Eller blev du bara lämnad ensam i mörkret och timmarna bara gick? Liksom? Alltså, det kommer att färga där effekten av det traumat. Och med det i åtanke, jag vill ju ofta plocka in liksom så många olika aspekter från psykologin in i varandra, så att säga. Därför att vi är samma hjärna hela tiden. Och det är klart att för de allra flesta så är det ju inte trauma att prestera i en utbildningssituation. Men om vi förstår den stora effekten, så förstår vi också att när människor gör saker där de utmanar sig, där det faktiskt, alltså det är lite halsgropen och sådär, det är högt adrenalin. Hur landar de?
Mm.
Vad är det vi gör för att de ska landa? Vad är första vi säger till dem? Ordalydelser har otroligt stor betydelse. Jag lägger jättestor vikt för det. Jag har en kommun nu som jag har varit i 3 gånger och jobbat med ledarskap och lärande och allt sånt där. Och nu sista passet vill de ha ytterligare ett pass när vi bara ska prata om ordalydelse, kommunikation. Vad väljer vi för ord, när och hur och varför? För att det har så otroligt stor betydelse för människors upplevelser.
Just det.
Och det måste vi som pedagoger veta. Hur guidar vi när människor är i performance mode liksom?
Mm.
Och det är adrenalinet. För risken är annars att de får hjälp av sin kropp med kortisol när adrenalinet inte räcker till. Och då är vi inne i det här som du pratar om. Blockerar vi hela hjärnan. Alltså pannloben stängs av.
Hjärntrötthet och allt som vi pratar om, som om det nästan vore normalt för alla idag att ha.
Ja. Och ju mer vi normaliserar det, ju mer kommer det uppstå. Och så pratar vi inte om nervositet längre, utan pratar om ångest.
Just det.
Och sätter vi ordet ångest på det, så kommer det ge mer kortisol än om vi kallar det för nervositet som vi kan hantera. Och så har vi en hel generation som inte längre är nyanserat i språk om känslor. Utan allting är så överdramatiserat så att det ger effekt när vi pratar om det på sociala medier och så vidare. Vilket gör att vi har en jargong och ett språk som man pratar om lite vardagsångest. Jag menar, för vår generation när vi var barn, så det går inte att prata om vardagsångest. Ångest är per definition inte någonting du har till vardags. Liksom.
Nej.
Så allt det spelar in. Och hur gör vi för att människor inte ska hamna i den här blockeringen? För det tar bort det syresatta blodet till pannloben som gör att vi inte kan tänka. Och vi ska bara fly, eller stänga ner, så att säga, eller slåss eller så.
Mm, just det.
Och det här måste vi hantera, och botemedlet mot kortisol är oxytocin.
Just det, apropå kramen.
Oxytocin tävlar om samma platser på nervcellerna som kortisolet ska uppta. Och då kan vi höja nivån av oxytocin för att kunna sänka nivån av kortisol, för det konkurrerar ut varann. Oxytocinet får vi ju, som du säger, av kramen, absolut. Det kan vara mentala kramar också.
Lugnet på något sätt. Liksom.
Att vi bara känner att vi är bland vänner, vi är bland människor som vill oss väl. Vi har vårt gäng, vi har vår tribe, liksom, vår flock. Och vi är inte ensamma. Och det är det som ofta skapar det mesta kortisolet. Det är känslan av att jag mår inte bara dåligt, jag är inte bara obehagligt. Jag är ensam i det här också. Att inte vara ensam gör att du kan utstå nästan vad som helst. Och till och med få oxytocin av det, för det kittar ihop människor. Vi känner gemenskap och empati och välvilja av att drabbas tillsammans. Mm. Så obehagssituationer kan ge oss oxytocin, vilket i min värld är oxytocin vackra som finns i världen.
Mm.
Men vi kan få oxytocin för att vi drabbar det tillsammans. Och då,
vi står här ihop.
Då blir vi står vi närmare varandra. Liksom.
Otroligt spännande. Jag tänker just på att jag just fick en fråga i morse faktiskt om hur ska man kommunicera till exempel något sånt som en smygande klimatkris. Det hjälper inte hur vi än larmar och hur vi än skickar ut statistik och hur vi än, så får vi inte med oss människor. Och då tänker jag just på det i skenet av det du säger nu. Liksom. Mm. Hur kan vi bygga de berättelserna att vi står i det här tillsammans på något sätt?
Mm. Det perspektivet tycker jag är otroligt viktigt, att det är någonting vi gör tillsammans. Det har ju en tendens att få människor att engagera sig. Och då behöver det inte vara så där Jag fick upp den här bilden av Independence Day-filmen med Will Smith i hjärnan. Från, vad är det, 90-talet? Det var det. Nej, men det här att hela världens Independence Day. Så där. Men, men snacka om att komma samman. Ja. Och det görs ju otroligt många amerikanska filmer på det temat för att man ska vara Americans. Så, som att hela världen var amerikaner. Men de lyckas ju för att de får människor att känna en tillhörighet, en patriotism och liksom sådär. Nu kanske inte det är lösningen eftersom vi behöver känna en gemenskap med alla på den här planeten. Vilket vi ju rent, jag ska säga, psykologiskt inte kommer göra förrän vi får ett hot utanför planeten.
Ja, just.
Vi blir ju inte en grupp med någon förrän det finns en utgrupp. Och då, det är ju ett problem eftersom vi då skapar ju grupper och motsättningar inom folket på den här planeten. Just. Så länge det inte, hotet är inbördes och inte utifrån. Men det finns ju otroligt många, alltså, som svar på din fråga med klimatet. Gemensamhetsidén är ju ett perspektiv. Det andra är ju att vi känner ju inte för stora processer och rörelser eller ens folkmassor. Vi kan känna hopplöshet och känna att vi lider med människorna i krig och så vidare. Men det är mest en... Det är inte oxytocin, om jag säger så. Förlåt. Därför att det är... Det kan vara kortisol, det kan vara ett obehag och det kan vara att vi vill komma undan och vi vill slippa tänka på och så vidare. Det som berör oss, och att beröring är ju oxytocin oavsett om det är mental eller fysisk beröring. Det som berör oss och får oss att slappna av hela nervsystemet och bry oss om andra människor, det är individer. Och den individen vi bryr oss om allra mest, det är ju oss själva. Så kan vi få, ska vi få människor att känna för att göra någonting åt den här klimatkrisen, så behöver vi känna att mina barn eller jag eller människor, individer i min närhet som jag bryr mig om, eller behöver inte vara i min närhet men är fortfarande en individ, kommer inte kunna dricka rent vatten. Kommer inte faktiskt kunna gå utomhus på sommaren. Kommer inte kunna, vad det nu är för någonting. Och när vi förstår att det är på riktigt och kanske börjar redan se att vår egen brunn just nu sinar för att vi bor på Gotland, eller ja, du förstår. Vi ser det här är första steget i och det här är kurvan. Så när det blir personligt så kan vi ta det till oss. När det är stora forskningslabbrapporter så tar vi det inte till oss. Det är bara men det har man gjort som man själv gick i skolan och sa att oljan skulle ta slut om 30 år.
Spännande, det är väldigt lätt att sväva ut till de stora frågorna, vilket jag älskar. Men om vi ska försöka knyta ihop det då med det du sa, att du går igenom på dina föreläsningar, och det kan vi förstås inte få med oss allt idag, då får man gå och lyssna på dig. Men vad kan man göra för om man är i någon form av utbildande, jag försöker utmana det ordet, men i någon form av lärande situation där man hjälper andra ombord i lärande, vad är den bästa knepen som du brukar skicka i den?
Engagera mottagarna. Se till att de känner att de bidrar. Det sista momentet som vi inte tog av kemin där som vi pratade om, det är att oxytocinet i sin tur triggar serotonin. Och serotonin får människor när de känner sig stolta, bekräftade, viktiga, bidragande. Att de har en roll i rummet. Liksom. Så vad du gör som pedagog, det är ju att få dem i rummet att känna att de bidrar till lärandet. Inte bara för sig själva, utan till den pedagogiska situationen. Genom att ställa frågor som lyfter idéer som vi behöver prata om. Genom att svara på saker med sina erfarenheter och tankar och insikter. Genom att delta i övningar. Genom att ta del av andras idéer och bygga vidare. Genom att föreslå illustrationer. Genom att, alltså att komma med input som gör att lektionen, utbildningen, kursen hade varit annorlunda om de inte hade varit där.
Just det.
Det serotoninet är otroligt viktigt eftersom serotonin dessutom sen triggar nytt dopamin som gör att vi vill göra saker, agera, påverka och få saker att hända. Liksom.
Yes. Ja, det är ju en nåd att stilla bedja om att det skulle vara med i alla olika sådana situationer, verkligen. Men vi får jobba på i vårt lilla hörn. Är det något annat jag inte har frågat dig som du tycker är superviktigt att få med i sammanhanget?
Ja, men det finns ju såklart hur mycket som helst. Jag äter, lever och andas det här, såklart. Men om jag... Om bara så här generellt så skulle jag väl säga att för att inte fastna i hjärnan är ju så spännande, kan du inte prata om hjärnan, utan förstå att anledningen till att vi pratar om hjärnan är inte för att det skulle vara ett perspektiv eller en hatt vi slår på oss ibland eller gör saker hjärnsmart eller så. Det går ju inte att göra saker smart som inte är hjärnsmart. vi kan inte prata om pedagogik utan att det skulle då i så fall få ni uttrycket neuropedagogik eller neuroledarskap. Det är ju allt ledarskap. Alltså så att det finns ju inget utanför hjärnan. Alltså det är det perspektivet som måste förstå att hjärnan inte är ett perspektiv. När vi kommer dit, då det längtar jag efter. När vi inte känner att vi ska prata om hjärnan som någonting särskilt från allting annat.
Mm.
Utan det är den som formar allt vi tänker, allt vi känner och allt vi gör. Och det är ju det mest centrala vi kan prata om. Och för att förstå människan så är det ju... Ja, det är klart att vi måste prata om hjärnan. Men inte för hjärnans skull, inte för att bli några experter på biologi. Liksom, utan för att bli bättre på att förstå människor.
Mm. Vilken fin tillbakagång till det du inledde med. Och då när vi kommer dit så får du rita andra saker då på dina föreläsningar. Då förstår alla vi det.
Ja.
Ja, det kommer du säkert hitta med en ny dopaminkurva. Tack snälla Anna Tiberius Bodin för att du kom till Livslångt. Det var otroligt spännande att få prata med dig om det här.
Ja, men tack själv.
Tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.